Här börjar Vinna eller försvinna av Carl G. Sjödin, inläst av Håkan Julander för Saga. Alla personer och händelser i denna berättelse är påhittade. Varje likhet med verkligheten är en ren slump. Det begriper ju alla att såna här saker inte kan ske inom idrotten, på ärans och hjältarnas väg. Författaren. Citat. Ingen segrare tror på tillfälligheter. Slutcitat. Friedrich Nietzsche. 1. Månskärans ljus skänkte den mexitegelbyggda villans välsköta trädgård ett nästan trolskt skimmer. Lampan ovanför entrén bildade en inbjudande ljuscirkel framför den bastanta mahognidörren. Krattade grusgångar och vinkelräta rabatter underströk ordning och omvårdnad. Nattbrisens rörelser i fruktträden, den absoluta tystnaden, allt andades förortens borgarfrid. En gråstrimmig hankatt ryckte fram över gräsmattan i korta etapper. Magen tryckt mot gräset, svanstippen pendlande, ena tassen lyft i uppehållen. Ett prasslande vid väggen fick den grå skuggan att tvärstanna och sjunka ner i avvaktande orörlighet. De gula ögonen glimmade svagt. Baktassarna trampade några gånger i koncentration inför det avgörande språnget. Jaktens höjdpunkt. Döden för bytet. Plötsligt fräste katten till, hoppade åt sidan och försvann. Den hade känt den syrliga vittringen av adrenalin, närvaron av ett långt farligare rovdjur. En månstråle reflekterades för ett ögonblick i stålet hos en bredbladig jaktkniv. Mannen vid garageväggen nickade gillande när han betraktade kattens flykt. Han förstod. Rovdjursinstinkten knöt dem samman. Hans hand kramade det läderklädda skaftet. Den chockabsorberande fjädern i knivens handtag var avsedd att göra varje stöt dubbelt hård. En kniv avsedd för försvar mot hajar, eller för jakt. Han log belåtet när han med tummen smekte den rakknivsvassa äggen. Han gillade knivar, hade alltid gjort det. Visserligen bar han på en del uppdrag i ett specialsytt hölster en Colt Python, kaliber 45, 6-tums pipa, laddad med blymantlade kulor med en expansionskraft tillräcklig för att spränga ett människohuvud i små bitar. Men han föredrog knivar, särskilt den här. Tyngden och den perfekt avvägda balansen gjorde vapnet till en naturlig förlängning av hans arm. Han nynnade tyst för sig själv, tittade på klockan. En nattgroda kröp fram mot ena kängan. Han höjde skon över det lilla krypet och skiftade fot. Rågummisulan sjönk ner i gräset. Den storväxte mannen i svart joggingdress och huva väntade tålmodigt med ryggen mot garagets vägg. Ansiktet var svärtat. En nylonstrumpa satt upprullad i pannan. Den telefonstolpe liknande halsen grävde sig ner mellan kraftiga skuldror. Dold av skuggan från en kraftig lön var han omöjlig att upptäcka, trots den universella nattlampan på himlen. Och han behärskade väntandets konst. För varje väntan har sin belöning. Känslan hade han alltid burit på. Väntandet innebar en intensiv uppladdning av kittlande, nästan sexuell upphetsning inför det kommande. Så hade det varit när han som legosoldat i Chad väntat på att svartingarna skulle komma tillräckligt nära. Men fascinationen kunde han komma ihåg från långt tidigare. Samma krypande njutning fanns redan i Zagrebs fattigkvarter, när han som nioåring smög på och halvt skrämde ihjäl specerihandlarns hustru. Eller när han jagade skräck i grannens tvillingflickor i kolkällaren. De grät och skrek. Han gjorde dem hysteriska av rädsla. Om och om igen. Han hade varit en mästare på att dyka upp, slå till och sen försvinna. Han hade älskat sina källarlekar. Skräckens makt var som en berusning. Med spindlar och råttor springande över golven, med stanken av fukt och mögel i näsborrarna var han mörkrets härskare. Han var den som trakten och de övriga barnen fruktade. Utom tvillingsystrarnas storebror som hade klott upp honom ordentligt. Men han hade väntat då också, på det rätta tillfället. Det var ingen som ens misstänkte att det var han som spänt pianotråden över vägen. De hade hittat broderns huvud nästan 10 meter från motorcykeln och resten av kroppen. Han krökte på läpparna vid minnet.